du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så var gärna med i den här bönen du också. Tack Gud för att du ser till oss, du känner våra hjärtan, du vet Herre när vi gör det kämpigt, du vet när vi är glada, du vet allt. Inte bara hårstråna på våra huvud utan också vårt hjärtas innersta tankar känner du Gud. Det är både skrämmande och underbart. Därför så vill vi leva i en nära, uppriktig relation med dig Gud. Vi vet att du älskar oss trots att du känner oss och för att du känner oss. Och vi prisar dig. Amen. Tack så mycket för att du är med. Och jag har ju inte en serie, men i alla fall två stycken predikningar om hjärtat. Och den första hade jag förra söndagen. Då jag hade som tema speciellt att framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Och det här är ju så otroligt starkt. Och när vi tänker på hjärtat så tror jag många förstår att det inte handlar om den här pumpen. Men den här pumpen är också fantastisk. Helt fantastisk. Så många tusentals liter blod som bara strömmar igenom tack vare den här pumpen. Som jag berättade förra gången att kanske 2,5 miljard gånger har ditt hjärta slagit om du är 70 eller 80 år. Och är du bara 40 eller 20 så kan du räkna ut att det är ganska så många miljoner eller kanske till och med miljard gånger. Det är en fantastisk apparat. Men det finns någonting som vi framför allt ännu mer ska bevara. Och det är vårt innersta, vårt inre rum. Och i det här inre rummet som kallas för hjärtat, det är ande och själ, så är det precis som att det är själva kärnan i hela våran personlighet. Så jag vill uppmuntra dig att ta vara på ditt inre rum, ditt hjärta. Och jag har en speciell berättelse ifrån Bibeln som har inspirerat mig så mycket. Ni vet, om du skulle få det här tillfället, om du skulle få en dröm att Gud säger till dig nu, och så säger du ditt namn, nu kan du be om precis som vad du vill. Vad skulle du be om då? Ja, nu har du någon minut på dig, du kan skriva ner någonting. Alltså var riktigt, riktigt uppriktig nu. Du får den här möjligheten att be om precis vad du vill. Vad skulle du välja först? Har du tänkt någonting? Eller skrivit någonting. Jag tror att du kanske skriver någonting annorlunda efter den här predikan. Kanske den påverkar dig. Vi får se här. Nu ska jag läsa ifrån första kungaboken kapitel 3 och vers 4. Fungerar tekniken så ser du det också den versen här under mig här. Då står det så här. Kungen, alltså det var Salomo. Han efterträdde sin pappa David. Och kungen begav sig till Gibeon för att offra. Detta var ju den förnämsta offerhöjden. Och Salomo offrade där. Och så står det, nu ska vi se, förlåt, vers 5 om vi kan få fram den. Första Konungabok kapitel 3, vers 5. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Alltså första Konungabok kapitel 3, vers 5. Be mig om det du vill och jag ska ge dig. Och vad säger Salomo då? Vad tror du att han sa? Många tror, som kommer ihåg från söndagsskolan, han bad om visdom. Ja, det gjorde han ju på ett sätt. Men hans formulering är ännu starkare, ännu tydligare. Hör här nu. Han ber så här. Nu läser jag ifrån vers 9. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Så det första jag vill tala om det är det lydiga hjärtat. I hebreiskan så står det egentligen att han bad om ett lyhört, hörsamt hjärta. Och jag tänker så här att Hörsamhet är ett gammalt ord för lydnad. Jag vet inte om någon kanske har sagt till dig någon gång, du lyssnar inte. Men det de egentligen menar är att du lyder inte. Eller lyssna på mig. Då menar man, lyd mig, följ mig. Men att bara höra, precis som att ta emot information, det är inte Guds tanke. Så när du läser Bibeln bara som information, eller du följer en plan, eller du läser för att du måste, så är inte det detsamma som att läsa Guds ord som ett tilltal från Gud. Där du i din bön ber, Herre, ge mig ett lydigt hjärta. Om ni älskar mig, säger Jesus, så kommer ni att hålla mina bud. Så kärleken till Gud gör att vi håller hans bud. Det står om Salomo att han älskade Herren. Och Salomo, han bad om ett lyhört, ett lydigt hjärta. Vad skulle du be om? Det fantastiska är här att den här bönen, den behagar Gud så mycket. Så Herren ger honom så mycket mer. Och nu ska jag läsa om den fantastiska responsen som Gud ger också för oss när vi ber om ett lyhört, lydigt hjärta och går in i lärjungaskap hos Jesus genom den heliga andes kraft. Så nu läser jag första Konungabok kapitel 3 och nu ska jag läsa i vers 10, 11 och 12 och dessutom 13. Så följ med här nu, det här är fantastiska versar. Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig, alltså det kommer bonusen här också. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om. Vad var det han inte hade bett om som imponerade på Gud? Han hade inte bett om rikedom och ära. Men Gud säger att du har inte bett om rikedom och ära så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Men du ska få så mycket rikedom och ära. Så vi känner igen det här. Jesus säger, sök först Guds rike och min rättfärdighet. Jesus säger, be om vad ni vill och ni ska få det. Men han säger ju också att vi ska be efter hans vilja. Vi ska be i Jesu namn. Och mina ord förblir i er. Och mina ord förblir i er och ni förblir i mig. Så be om vad ni vill och ni ska få det. För min fader förhärligas när ni bär rik frukt. Och blir vad då? Mina lärjungar. Så bönesvaren, bönelivet, relationen med Gud handlar om ditt hjärta, kärnan av din personlighet. Om du ber den bönen efter ditt hjärta, Gud, ge mig ett lyhört, lydigt hjärta. Nu undrar du, hur kan det här ske? Det är detta som har skett i det nya förbundet genom Jesus Kristus. Att när vi blir födda på nytt så får vi Guds ande som förvandlar oss så att vi vill göra Guds vilja. Ja, men står det verkligen så i Bibeln? Jag ska läsa några fantastiska versar här. Vi börjar med femte Mosebok kapitel 30 vers 6. Så står det så här, ett löfte från Gud. Herren din Gud ska omskära ditt hjärta. Låter ju väldigt obehagligt, men det handlar inte om liksom en vanlig kniv, utan det handlar om Guds svärd, andens svärd som gör någonting, och Guds ande. Och vad är det som händer när han omskär våra hjärtan? Så att vi älskar Herren vår Gud av hela vårt hjärta och av hela vår själ. Så skall du få leva. Och Hesekiel profeterar om det här nya hjärtat. Kapitel 36, vers 26-27. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer efter dem. Så vad är det Gud gör? Han förvandlar våra hjärtan när vi tror på Jesus Kristus. Hur ska du få ett förvandlat hjärta? Hur ska du få ett hjärta som behagar Gud? Jo, genom Jesus Kristus, för då kommer Guds ande in. Du kan inte fixa hjärtat själv. Det är Gud som gör någonting genom tron på honom. Men det du gör är att du ger ditt hjärta, din tro till honom. Nu kommer jag snart att få ett stort, härligt, rött hjärta här. Och ska ställa mig bakom den här talarstolen och få lite fria händer. Tack för hjärtat. Det kommer här farandes. Jag älskar det här stora hjärtat. Det kan verka lite uppblåst och så. Men det är ju för att det ska vara lättare att bära. Alltså det här är så fantastiskt. När Salomo bad om ett lydigt hjärta så fick han ett vist hjärta. Nu undrar någon, hur kan man få ett sånt vist hjärta? Kan det vara så att den helige ande ger oss det också? Ja, han ger oss också en visdom som är ifrån Gud. Men vad är dårskap då? Jag tror att det kan vara intressant att också läsa om människans dårskap. Människans dårskap är när vi i våra hjärtan vredgas på Herren. Alltså djupt här inne i våran varelse så är vi arga på Gud. Ordspråksboken säger att människans dårskap fördärvar hennes väg. Hennes hjärta är argt på Gud. Men hör här nu då. Vad säger hon det här bibelordet? Jag bara citerar fritt från psalm 14, vers 1. Det finns ingen Gud, säger dåren i sitt hjärta. Onda och vidriga är deras gärningar. Som man riktigt säger i sitt hjärta, ifrån sin innersta personlighet. Det finns ingen Gud, jag bara förnekar honom. Så försvinner inte Gud för det. Bibeln säger att det är bara dårskap att säga i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Gud finns och visdom är att tro på honom. Det är tvärtom. Det kan vara dårskap för den här världen, men det är visdom för den som har funnit visdomens skatt och källa. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Precis som det är från den här pumpen så bara pulserar det blodet. Och så syresätts alla de här kroppens organ och olika delar av det här blodet. Och pumpen den håller på där. Så är det ett mirakel som sker i kroppen. Så är det också när våra hjärtan är i Kristus, är hos Gud. Då bara ger det syre till alla våra organ, hela vårt sinne, hela vår själ, till därifrån utgår livet. Halleluja. Nu ger jag mitt hjärta till dig. Nu kommer det farandes här. Woo. Underbart. Woo. Nu är det så här med hjärtat också att när man väl har fått den här visdomen så stannar inte där. Gud vill också ge oss ett generöst hjärta. Alltså, jag vet inte om du håller med om det, men generositet, det är någonting som skapar väldigt mycket glädje. Men om någon är riktigt snål så har man svårt för att tycka om den personen. Det fanns en viss arbetsgrupp som var riktigt, riktigt föraktade i Israel. Och det var de som var tullindrivare. Alltså de som drog in skatt från människor. Och man tyckte att de var giriga och att de var lurendrejare. Och så börjar Jesus att kalla på de här människorna och förvandla deras hjärta. Och när det står i Lukas kapitel 19 om en som heter Zacchaeus som var så föraktad, men Jesus kände hans hjärta. Så när Jesus kommer på gatan, det är liksom där Zacchaeus bor, då har Zacchaeus klättrat upp ett träd. Han liksom kände sig döm, han ville smyga, men han ville liksom se Jesus. Då ser Jesus till Zacchaeus hjärta och säger till honom, kom ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hus. Vad tyckte de andra om det? Jo, de dömde ut Jesus och titta, han umgås med syndare. Han är ju en lurendrejare, han är ju en tullindrivare. Men när Jesus kommer till Zacchaeus så förvandlas hans hjärta. Därför att Gud Guds son, Jesus Kristus, kände människornas hjärtan. När fariserna såg att Jesus sa till människor, gå nu. Eller att han sa, dina synder är förlåtna, sa Jesus till människorna. Då tänkte de ont i sina hjärtan. Alltså fariserna. När Jesus gör gott så tänker vissa människor ont. Det finns människor som inte kan tänka goda tankar om det som Gud gör. Då behöver man omvända sig. Bibeln talar om en sådan trollkar i apostlagärningarna. Han försökte köpa till sig Guds gåva, Guds helige ande med pengar och manipulationer och med hokus pokus. Men Guds ande avslöjade att han hade ondska i sitt hjärta. Och direkt så säger han, jag vill omvända mig ifrån detta onda. Be för mig, säger han. Om du har det fel i ditt hjärta, omvänd dig. Ropa till Gud om syndernas förlåtelse. Ropa på Jesus som frälsning. Men gå inte omkring och ha onda, avundsjuka tankar, hatiska hämndtankar i ditt hjärta. Då går du förlorad, utan vänd om och bara ropa till Gud, förvandla mitt hjärta. Kom Herre Jesus, bli min Herre. Jag vill ha din kärlek, jag vill kunna förlåta med glädje. Jag vill kunna vara generös i mitt hjärta. Vad hände med Zacchaeus? När Zacchaeus får liksom det här mötet med Jesus så säger han, jag ger hälften, han var rik. Jag ger hälften av vad jag äger till de fattiga. Vem gör det idag? De här människorna som hade dömt ut honom tyckte, vad är det som händer nu? Men kan det hjälpa? Och så säger han, och förresten, om jag har lurat någon, bedragit någon, då ger jag fyrdubbelt tillbaka till den personen. Det kallar jag omvändelse. Vad säger Jesus då? Då säger han någonting fantastiskt. Han ger ett sånt erkännande till Zacchaeus och till hela hushållet. Han säger, idag har frälsningen nått detta hus. Alltså, det behagar Herren att se en omvändelse. När vi har varit giriga så blir vi generösa. När vi har varit hatiska så blir vi förlåtande och kärleksfulla. Halleluja! När vi har varit dåraktiga och förnekat Gud så blir vi visa och bara ger Gud äran. Hur vill du ha det med ditt hjärta? Hur vill du be din bön den här stunden? Det kan förändra allt, inte bara för dig utan också för din omgivning. Men om du bara stänger till ditt hjärta så är det risk att det blir konfirmerat. En förhärdelse och en hårdhet i ditt hjärta. Men när du ödmjukar dig och ropar till Jesus, bekänner din egen synd, så förvandlas ditt hjärta. Och det blir inte bara mjukt, det blir vist, det blir generöst, det blir lydigt. Åh, jag bara önskar att du skulle få till dig det här. Nu undrar någon, hur kan det här fungera? Alltså, man kan ha så mycket missundsamhet. Man kan ha så mycket saker i sitt hjärta så att man också vill ta bort livet, möjligheterna från andra. Det är en fantastisk berättelse som händer precis efter att Salomo har fått den här visdomens gåva ifrån Gud. Och jag ska berätta den berättelsen, och jag kommer inte läsa alla verserna, men jag kommer att läsa en del. Och jag är inte säker på att vi kan få dem här i bild, men jag ska ändå säga dem här och försöka berätta den här berättelsen så fritt som det bara går. Därför Salomo, han ville och han bad om att kunna skilja mellan gott och ont. Den andliga visdomen och mognaden innebär att vi ska kunna skilja mellan mörker och ljus och gott och ont. Ibland så tror jag att vi ägnar våra liv alldeles för mycket åt det näst bästa. Åt att försöka ta bort saker som kanske inte är det viktigaste att ta bort. Vi angriper inte det som är riktig ondska. Vi går på någonting svagt mitt emellan. När Jesus kom så talade han rätt och rakt till människor som var falska, som var onda. Men han var barmhärtig mot syndare som ville vända om. Han lyfte kvinnorna, han tog barnen i famnen. Han lyfte den girige som ville bli omvänd. Han botade de sjuka. Han gick inte på och fördömde människor hit och dit. Men han sa till på skarpen när ondskan fanns i ledarskap och i maktstrukturer. När ondskan fanns och förtryckte människorna. Vi behöver förstå vad som är gott och vad som är ont. Eller hur? Kanske en tanke för dig innan du dömer någon människa. Att du först rannsakar ditt eget hjärta. Vad är det som är gott? Vad är det som är ont? Vad är det jag ska våga ta itu med? Kanske med risk för mitt eget liv. Men gå inte på de svaga. Jesus, han visar ett stort exempel. Nu handlar det här om när Salomo får möta två stycken prostituerade kvinnor. Så föraktade av hela samhället. Alltså det finns hur många människor som helst i riket. Men han betjänar två av de mest föraktade människorna. Två skökor. Båda två hade fått barn. Och de här skökorna bodde tillsammans. Och det var inga andra som var där. Fanns ju inga pappor med i bilden, om du förstår vad jag menar. Men den ena kvinnan, hon ligger och kväver sitt barn i sömnen på något sätt. Och bebisen dör. Och så ska hon försöka byta ut sin döde bebis mot en levande bebis. Och gör det här mitt i natten. Och det blir en konflikt. För när den andra kvinnan vaknar, oj, har min bebis dött? Nej, men det är ju inte min bebis som ligger här. Det är den andra kvinnans bebis. Vad ska vi göra? Vi går till kungen! Och nu kommer kungens visdom att visa sig. Och det skulle ge respekt för hela folket. Vi behöver visdom ifrån Gud som den helige ande ger i en tid som denna. Men vi behöver också betjäna de människorna som kan vara så föraktade. För de är lika älskade av Gud som du och jag. Ursäkta att jag ropar till. Men jag blir inspirerad av Guds fantastiska kärlek till de här två kvinnorna. Hans omsorg och respekten, men också att våga fälla en dom. Att våga skilja mellan gott och ont. Och inte bara släta över och säga allt är väl. Utan säga det här är gott, det här är ont. Det här är rätt, det här är fel. Vi är Guds församling. Vi behöver kunna tala om vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont. Eller hur? Herre, ge mig ett lyhört hjärta. Så att jag kan skilja mellan gott och ont. Så hade han bett. Och nu står han där inför de här kvinnorna. Och så får han en idé. Det är ju ord mot ord. Den ena kvinnan säger, det är min bebis. Den andra säger, nej det är min. Vad ska han göra? Och så säger han någonting som verkar som dårskap. Och så kan också visdomen verka i början. Innan det manifesteras fram vad som finns i människors hjärtan. Som kan vissa statements, vissa uttalanden avslöja ondska och godhet i människors liv. Så han säger, okej, vi tar det här barnet, det här bebisen som lever. Och så tar vi det levande som den är. Och så delar vi det mitt itu. Och så får kvinnorna varsin del. Vad är det som händer då? Det är så fantastiskt. Då står det så här i första konungabok, kapitel 3, vers 26. När han säger det, så säger den kvinna som var mor till det barn som levde till kungen. Ty hennes hjärta brann av kärlek till sonen. Min herre, ge henne barnet som lever. Döda bara inte det. Men den andra sa, det ska varken vara mitt eller ditt. Hugg itu det. Allting avslöjades. Vem var det som älskade barnet så mycket att hon till och med kunde offra det till en kvinna som roffade åt sig det? Vad var det som avslöjades? Därför att Guds visdom trädde i kraft. Därför att det var någon som hade bett om ett hörsamt och lydigt hjärta. Någon som ville stå upp för sanningen och våga skilja mellan gott och ont. Någon som vågar fälla en avgörande dom, ett statement som avslöjar ondska och godhet. Ondska hos den här kvinnan som hade ihjäl sitt eget barn. Försökte ta någon annans barn som bara tycker att det är lika bra att det dör. Ingen ska ha det. Det är missundsamhet. Inte bara avundsjuka utan det är ondska. Den kvinnan, Hon fick inte behålla barnet. Och barnet fick inte heller dö. Därför att kungen såg att det fanns en kvinna vars hjärta brann av kärlek till det levande barnet. Jag frågar dig, hur har du i ditt hjärta? Är du en missundsam människa som tycker att om inte jag får det också, om inte jag får det lika bra som den, ja, då spelar det ingen roll, då ska inte den ha det. Eller är du en sådan som bara vill att barnet ska få leva, att människor ska få leva, att människor som kommer till tro ska bara få överleva och växa till och få vara med Gud. Hur är det med ditt hjärta? Hur är det? Guds visdom, Guds sanning avslöjar, Guds ord avslöjar. Det är också så att den här boken, Guds ord, det är som en domare som skiljer mellan själ och ande, märg och ben. Ja. Men det är också en domare som avslöjar hjärtats uppsåt, motiv, inre tankar. Så när du läser Bibeln och så bara ser du, ja men här lever jag fel. Eller här lever jag rätt. För en spegel säger ju både rätta till och det är bra. Och så är det också med Guds ord. Det säger, kör på, gå på. Det stämmer, det funkar. Men det säger också, nej funkar inte, vänd om. Helige ande inom oss säger, här är vägen, vandra på den. Den helige ande vet vad som finns i våra hjärtan. Det står till och med att anden inom oss är som en Herrens lykta och lyser inom oss vad som är rätt, vad som är fel. Vi behöver förnyas i det här. Ett generöst hjärta ska jag fortsätta med igen. Men också det glada hjärtat. Halleluja, nu ska jag läsa andra Korinthierbrevet kapitel 9, vers 7. Jag går mot landning här, jag har ungefär 4 minuter kvar att predika. Så stanna gärna kvar, dröj kvar i det här fantastiska bibelordet. Vad står det om det glada hjärtat och det generösa hjärtat? Det står så här, andra Korinthierbrevet 9 och 7. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. För Gud älskar en glad givare. Någon läste det här bibelordet och tänkte, vad är det för konstigt? Älskar inte Gud mig om inte jag kan ge mig glädje? Alltså man kan liksom tolka någonting positivt till något negativt. Jag kan säga dig, det kanske är någonting som behöver ändras i ditt hjärta. Du kanske behöver förstå att du ska ge det som tillhör Gud tillbaka till Gud. Du ska ge det som tillhör kejsaren eller skatten till den som du ska betala skatt till. Din regering. Men det som tillhör Gud, det som är tionde, det tillhör redan Gud. Det ger du tillbaka. Men du kan också ge en extra gåva, en offergåva. Du kan bli berörd i ditt hjärta och bara dela med dig, precis som Zacchaeus gjorde. Men du ska också ge det som tillhör Gud till Gud. Du ska också ge skatten till den som ska ha skatten. Du ska ge avgiften till den som ska ha avgiften. Men du får inte sitta fast i ditt hjärta. Utan du ska bara vara fri och kunna ge med glädje. Då blir du en glad person. Så jag frågar dig, har du sett en glad snåljåp? Har du sett en lycklig girig buk? Har du sett en lycklig falsk människa? Och så ställer jag tvärtom, har du sett en glad person som kanske inte har mycket pengar eller mycket, men som ändå bara ger hela tiden? Jag har sett många glada, positiva människor och de är alltid givare. Om det är så med ord eller med kramar, kanske inte nu i dessa tider blir mest löftskramar, eller med pengar och med gåvor och som ger utav sitt materiella goda till sitt till förfogande för andra. Här kan du få låna min bil. Här kan du få låna vårat sommarhus. Här har du en gåva. Alltså det glada hjärtat är också generöst. Tack Jesus. Avslutningsvis psalm 37, vers 4. Jag ska också läsa en annan vers från Psaltaren. Ha din glädje, Herren, då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Psalm 4 och 8.
Jag älskar det här. Du har gett mig glädje i hjärtat mer än när andra får säd och vin i myckenhet. Alltså, jag får den här versen. Jag är så ny i tron och jag märker att jag fick offra väldigt mycket utav arbete och pengar för att kunna tjäna Gud, leva med knappa förhållanden. Och när jag såg att Gud liksom välsignade människor runt omkring mig, både frälsta och ofrälsta, med mycket materiella tillgångar och jag hade väldigt knappt, så fick jag det här bibelordet: du ger mig glädje i hjärtat. Andra då får säd och vin i myckenhet, prylar, pengar, materiellt gott. Men den glädjen jag fick i mitt hjärta, den bestod. Och den kunde ingen tjuv stjäla på det sättet. Halleluja. Den kunde ingen vara avundsjuk på samma sätt. Och den finns kvar än idag. För den har att göra med att jag har fått den ifrån Gud som är nåd från Herren. Halleluja. Tack Jesus, underbart. Lovsångaren, ni får komma fram. Jag är så tacksam till Gud för den här fantastiska förmånen att få dela från mitt hjärta till ditt hjärta om Guds hjärta. Jag vet också att du kan känna dig träffad på ett sätt som du har svårt med. Jag hade en speciell situation när jag liksom förstod att jag behövde förändras i mitt hjärta. Jag hade läst om kung David, att kung David var en man efter Guds hjärta. Men jag kunde inte förstå det, för han gjorde ju sånt jättestort fel. Han misslyckades så katastrofalt när han var en medelålders man. Men Gud gav honom ändå omdömet eller vittnesbördet: David, han är en man efter mitt hjärta. Och inte bara det, han ska utföra min vilja i allt. Och jag tänkte, jag vill vara som en man efter Guds hjärta. Eller som, jag hoppas du som är kvinna, att du förstår, du kan vara en kvinna lika väl efter Guds hjärta. En människa efter Guds hjärta. Därför att det blir vi när vi blir födda på nytt av hans ande. Det är inte liksom några få förunnat, men du, om jag väljer ut dig utav ett par miljoner, du blir det som Guds barn. Och så får du behaga Herren, men ge också tillbaka responsen. Ett litet vittnesbörd som jag tror kan hjälpa dig. När det handlar om hjärtat och om att döma andra människor. Kung David, han ska gå och se på striden. Vi tror i alla fall hans storebror Eliab. Goliat är och hotar alla. Ett våldsamt krig på gång. Och man tror på ett förnedrande nederlag. Då kommer lille David. Han har med sig bröd, ost, goda mackor till sina bröder. Men Eliab tror: du har kommit för att se på striden. Och Eliab dömer ut Davids hjärta. Det står i första Samuels bok, kapitel 17, vers 28. Han säger till David: jag känner ditt övermod och ditt onda hjärta. Du har kommit för att se på striden. Alltså Eliab, storebrorsan, han hade också ett vittnesbörd om Davids hjärta. Det är högmodigt, det är ont. Men det är Guds vittnesbörd om ditt hjärta som gäller. Det är den helige andes vittnesbörd om ditt hjärta som gäller. Människor kommer att döma ut dig, kommer att anklaga dig, kommer att förtala dig, framför allt om du vill leva gudfruktigt och tjäna Herren. Men den helige andes vittnesbörd kommer att säga om vad som finns i ditt hjärta och hjälpa dig. Jag arbetar tillsammans med en predikant. Väldigt stark gåva. Och jag får förmånen att vara chaufför. Jag får förmånen att vara värd. Och jag är glad och tacksam. Men så börjar den här predikanten att bli för krävande mot mig. Och jag förstår liksom inte, vad jag än gjorde så räckte jag inte till. Och jag kände inte predikantens hjärta tillräckligt. Och jag visste inte hur jag skulle tackla det. Men jag bestämde mig för att jag ska be till Gud över det. Så när jag kör hem i bilen så ber jag: gode Gud, tala till den här personens hjärta. Tala, och det här var en kvinna, så att hon förstår också vad som finns i mitt hjärta. För jag blir så sårad av det här beteendet. Och jag vet att hon är en profet. Därför så tror jag också att du kan tala till henne under den här natten. Och jag tänker, om inte så kan jag inte längre samarbeta. För jag har inte det förtroendet. Det går bara inte. Och så ska jag åka hämta henne på morgonen. Åker till värdfamiljen. Öppnar dörren. Och ska precis bara säga hej. Och så säger hon, Christian, Gud har talat till mig i natt. Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Vad kommer nu? Har hon, kommer domen över mig? Eller vad kommer hon att säga? Gud har talat till mig i natt. Och han sa att jag känner ditt hjärta. Och jag ska inte behandla dig på det sättet som jag gjort. Jag förstår ditt motiv och vad du vill. Och det jag har sagt, det ber jag om förlåtelse för. Och jag bara tänkte, gode Gud, hur kan det bli så här fantastiskt? Kan det inte bli så här varje gång? Jag tror inte alla människor är lika lyhörda för Guds röst och Guds vilja. Den här kvinnliga profeten var det. Vi hade många år utav gemenskap i den heliga ande. Många år utav fantastisk tjänst. Många år som bar mycket frukt. Som påverkade min familj. Församlingar som jag har betjänat. Och jag bara tackar Gud för att det hände någonting. Vi behöver överlåta och ge möjligheten till Gud att döma och avgöra vad som finns i människors hjärtan. Men han vill ge oss ett lyhört hjärta. Han vill ge oss ett vist hjärta. Han vill ge oss ett generöst hjärta. Och han vill ge oss ett glatt hjärta. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!